Jag fick ett samtal av för några timmar sedan, och han ville bekräfta adressen och så här, och mitt telefonnummer. Jag är från Säpo, sa han, och det var liksom, så jag tror på det, men jag kan inte lämna ut det via telefon, jag är ledsen. Så då hänvisar jag honom till till Klara då.
Ja, på riktigt.
Så du är ännu mer liksom säkerhetstänkande än Säpo, menar du? Det du försöker säga nu?
Nej, absolut inte. Det var bara liksom, du vet, de ringer och bara, hej, bor du på den adressen? Jag är från Säpo, och då känner man så här.
Jag förstår.
Men får jag bara ställa en kontrollfråga, gav inte du ut ditt telefonnummer i samband med den här Swish-insamlingen, eller var det ett annat telefonnummer du lämnade?
Nej, det var mitt telefonnummer.
Ja, okay.
På tal om det, jag gav mitt, det här var några år sedan, jag satt på tunnelbanan och kom den lite hög kille, alltså superhög droger, och tror jag också uteliggare, och så gick han och samlade in pengar i en mugg, och så kände han igen mig, och så jag vill ju ge honom något, så är jag så otroligt osmart så jag swishade honom. Men han var så hög, tror jag, så att han inte...
Okay.
Han visste att jag var politiker.
Mm. Du tänkte att du skulle finansiera hans missbruk?
Nej, men vet du, han kan behöva mat också.
Ja,
en annan gång, men det var länge sedan. Alltså, när det är en som tiggde pengar, en missbrukare, då tog jag med honom på Max på plattan, så satt vi åt mat ihop. Mm. Ingen aning om vad man var.
Mm.
Men jag är inte så jätterädd för människor. Kanske naivt och orädd ibland.
Är det sant?
Sitter du här med er?
Ja. Jag gjorde så en gång med en romsk tiggare. Jag var pantade, och så kom hon och ville ha pengar. Då sa jag, men jag kan, vill ha mat.
Precis.
Så gick vi till Ica Maxi, och du vet, de brukar oftast vilja ha en grillad kyckling. Men
va?
Vill de?
Varför?
Oftast vill de ha en grillad.
Nej, men det är ganska
vet
mycket.
Det?
Är det allmän kunskap?
Jag har gjort det tidigare också. Men hon tog en grillad kyckling, och så skulle hon ha en stor baguettebröd, en 2 liters cola. Hon ville ha dessert. Jag kände mig så här,
man får passa på, tänkte hon.
Ja, hon tänkte ju det. Och
vet, smart ändå.
Det är jättesmart.
Ja.
Men jag kunde ju inte säga någonting. Jag bara gick med på allting.
Ja. Ja.
Sen rånade jag henne när vi var klara. Nej,
Elisabeth, vi har träffat typ ett par gånger. Jag vet inte om du kommer ihåg när jag jobbade på GAPF då.
Just det, ja, precis. Under den tiden. Det är där vi har träffat.
Ja, ja.
Just det.
Så kul att ses igen.
Tack så mycket. Samma. Kul att se er.
Ja.
Är det här de tre vise männen?
Ja.
I vanliga fall så är vi 5, men idag är vi 3.
Mm.
En är magsjuk och en annan har lite... Ja.
Vi kan berätta sen.
Ja. Ja. Där man inte vill lämna för alla, menar du?
Ja, faktiskt. Jag förstår. Det vill man inte. Men du, Elisabeth, vad är på agendan idag förutom det här meningslösa projektet?
Jag har börjat den här dagen med något stort digitalt möte med människor runt om i landet som har suttit på banker, och så de får ställa vilka frågor de vill om ekonomin och sådär. Det började med, sen har jag faktiskt förberett KU-förhör, förhör heter det inte, utfrågning imorgon. Jag har aldrig varit hos KU förut imorgon.
Har du blivit anmäld?
Absolut.
För vad då?
Men just det här imorgon, det handlar... Man kan ju bli anmäld... det mesta leder ju inte till en utfrågning. Men imorgon så är det någon socialdemokrat som tycker att jag har uppmanat kommuner och regioner att använda regelverket på något sätt. Men jag inte har. Alltså det är ganska tekniskt, budgetregler. Och det andra handlar om, kunde vi ha fått ett intäktstak på plats om från elproducenterna i vintras? De två frågorna, ganska tekniska.
Okay.
Men du, när det händer och du ska på förhör imorgon eller förhöras, hur förbereder du dig?
Dels så har man ju tjänstemän på Finansdepartementet som hjälper till med underlag, och sen får man ju bolla lite och läsa igenom och tänka till. Så. Man har ju inte jättemycket tid att förbereda sig.
Nej.
Men det är mycket annat som händer i ens liv också, så att säga.
Ja, det gör ju det. Men hur nervös är man och hur mycket tänker man på det?
Jag har ju inte gjort det förut. Så en ny situation är ju alltid ny. Men nervös är jag inte, därför att jag vet att jag har på fötterna och vet vad frågan gäller och vad jag har gjort och inte gjort.
Mm.
En fråga, sen du blev minister, hur mycket av din tid går åt att jobba?
Men jag jobbade även innan jag blev minister väldigt, väldigt mycket.
Uh-huh.
Alltså väldigt mycket. Sen såklart att skillnaden nu är att nu har man huvudansvar.
Mm.
I opposition jobbar jag mycket på många sätt. Men om vi kunde få igenom en hel del politik, eftersom förra regeringen inte hade majoritet för sina budgetar och så vidare. Så vi kunde ju, jag gjorde ju upp med vänstern ibland, SD och sådär. Man jobbade mycket. Men nu har man huvudansvaret, och den här uppgiften är ju annorlunda mot för andra ministrar. Det vill säga, man måste ju ha hum om vad de gör.
Mm.
Budgetförhandlingar och så vidare. Sen har jag själv en ganska stor portfölj med alla skatter och jag har alla statliga bolag. Första ministerns, eller finans.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vissa som har haft det, så att jag jobbar jättemycket.
Men 20 timmar per dag?
Nej, men, 20 timmar. Nej, jag sover mer än 4. Alltså, men jag jobbar mycket, men jag har fantastiska medarbetare. Både politiska, några stycken såklart. Och sen de opolitiska. De är, ja. De är duktiga, smarta.
Mm. Elisabeth, jag kommer från Egypten. Så där har vi inga politiker egentligen. Och vi har ingen demokrati. Så när jag kom till Sverige och började följa politik och titta på hur politiker reagerar. Någonting som jag tyckte var väldigt intressant, hur de svarar på utfrågningar. Så program som 30 minuter och sånt, och Aktuellt och sånt. Och det som jag har lagt märke till, att de svarar aldrig riktigt på frågan.
Drar du alla över en kam nu eller?
nej, inte alla. Det finns jag skulle säga att det finns en stor skillnad till exempel mellan nästan alla partier och Sverigedemokraterna
Jimmy också är mer rakt på.
Ja, exakt.
Absolut.
Och när jag tittar till exempel på Magdalena Andersson, hon var i 30 minuter, hon svarade aldrig på någon fråga. Hon gav aldrig ja eller nej på någon fråga. Och sen när jag blev nyfiken på det, jag frågade svenska, vad är det för något? De sa till mig att det kallas för mediaträning. Och är det medieträning?
Nej, jag tror att det finns. Det liksom är vi har verkligen förbättringspotential, många av oss så att säga. Men jag tror också att det är ibland en rädsla att göra fel.
Okay.
Och då kan det bli spänd istället, så svarar man som man har tänkt ungefär, fast man lyssnar inte riktigt på frågan.
Mm-hmm.
Jag håller med om att Jimmy Åkesson till exempel är väldigt rak i sin kommunikation. Han säger det han tänker, säger som det är på något sätt. Han är ju rätt rak på. Sen tror jag variationen är ganska stor mellan oss. Men jag tänker att såklart mediaträning, alltså man tränas ju av att vara i media skulle jag vilja säga. Mm. Det är inte så att jag har mediaträning varje vecka, utan man är ju media och då tränas man.
Mm. Hur många poäng har du i mediaträning?
Jag menar bara att man får ju alltid, så här, man får ju alltid fundera på okej, hur gick den där intervjun? Vad kan man göra bättre nästa gång?
Ja.
Det är ju en form av träning.
Mm.
Inte så att man har flera veckors utbildning direkt.
Men hade du önskan att någon gång kunna bara få säga som du tycker egentligen, utan att behöva använda det av typ så här manus?
Ja, men när jag är på Aktuellt, det är inte så att jag har manus innan. Jag tänker igenom ungefär vad jag vill ha sagt och vad det kan komma att handla om. Men så man har inte manus på det sättet. Men jag tror att vi är liksom extra försiktiga på något sätt. Rädsla och fel kan ibland liksom prägla svenska politiker, och vi allihop faktiskt.
Och vad finns det för risker med om man är rädd för att göra fel?
Ja, men jag tänker att risken är större nu att man gör, alltså så här, man säger så här då istället.
Mm.
Dansk politik. Jag har alltid tyckt att den var lite roligare i kommunikativt hänseende, därför där är man mycket pang på och rakt på. Och man missuppfattar, det är som att i Sverige är, det tror jag på tal om att göra fel, det egentligen handlar om att det är som att man bara, alla vill missuppfatta.
Japp.
Det är det som är liksom grunden, tror jag. Och då är man rädd för det och göra fel, alltså inom citationstecken.
Vi käkade middag med Linda Snäcker. Hon sa att det vore tjänstefel från henne att om det är någon som bjuder på någonting och man inte kan ge tillbaka i någon tweet eller någonting, det vore direkt fel av henne. Och att det är politikens spel att mer eller mindre missuppfatta och misstolka och liksom misskommunikera olika politiker.
Men det ligger någonting någonting i det, tror jag. Alltså just det där att man inte vågar alltid ha en öppen debatt om saker för att man är rädd för att just bli medvetet missuppfattad.
Om du skulle nämna någon som är väldigt bra på det där.
På
att missuppfatta.
Nej. Men det är väl hela debatten, herregud. Det är väl debatten generellt, tycker jag. Men jag har hållit på länge nu. Jag bryr mig ju inte så mycket. Jag tycker att jag försöker svara på frågor, det får andra avgöra. Men man måste ju på något sätt, man måste ju vara sann mot där man är och sig själv och den politik man för och säga vad man tycker och tänker, såklart. Sen såklart man väger ord ibland. Och det har man ju också ett ansvar att göra om man är typ finansminister.
Ibland märker man att politiker som har varit med i spelet länge, att efter ett tag så blir de nästan som robotar. Mm. Alltså när de är i media. Jag vill inte nämna några namn, men typ Muharrem Demirok. Alltså det är som att de har varit i ett labb och så har de gått igenom liksom processen av att vara centerpartist och så går de ut. Alltså, märker du av det? Jag ser inte...
Jag tror även där, jag känner inte honom. Det är en trevlig kille.
Ja, ja.
Han är säkert också rädd för att göra fel. De har svaga opinionssiffror. Och då, i rädslan att göra fel så blir det fel. I bemärkelsen att vi är robotaktigt kanske. Nu säger jag inte det om honom. Men generellt kan det bli så. Och det tror jag alla tjänar på, att försöka ha ett samtal istället för att liksom ha talepunkter, så att säga. Mm.
Utöver att säga...
Nu ska jag bara ta fram alla mina talepunkter här.
Utöver att kunna ibland inte våga säga vad man tycker och tänker, kan det vara så från er sida också att ni har en rädsla i er politik att inte köra full bazooka moderatpolitik för att ni är rädd för att göra fel?
Men när man regerar och har majoritet så måste man ju också ta ett ansvar för helheten. Vi är ju fyra partier som samarbetar. Och självklart ska man ibland tala om vad Moderaterna vill i förhållande till andra. Men vi är ju ett lag. Och så man talar också för helheten. Men man ska inte vara rädd att säga vad Moderaterna vill. Men också vad helheten vill. Är du med? Jag tänker?
Ja, för jag menar på att ibland så kommer väl kritik till er politik från både vänster men också från eget håll. Men en stor kritik är ju att det är ju inte en borgerlig politik som ni bedriver.
Och det är ju jag tycker det där är intressant. Det här stannar gärna ett tag. Mm. Det är väldigt intressant. I år sänkte jag skatt på arbete, på pension, på drivmedel. Jag jobbar med ISK, skattefritt 300 000. Det är inte sossepolitik, något av det, bara så vi har det klart för oss. Mm. Men sossarna i Sverige har ju börjat kopiera mycket mer av borgerlig politik. Och det tycker jag är bra. Det är väldigt intressant. Att bygga fängelser, lägga pengar på försvar och sänka skatter, det är borgerlig politik.
Det är en sak, men ni har ju också lovat att, eller nu vet inte i alla fall vad ni som lovar, men den här statlig brytpunkt. Mm. Det var ju en sak som Mustafa framförallt som har en hög inkomst blev väldigt sur.
Ja, jag har inte sovit sen där. Men det är väl också så här att vara, jag tänker, det är bra att det finns höga förväntningar på oss. Sen måste man också se, vilken tid, vilken ekonomisk miljö finns vi i? Och med den här höginflationsmiljön som vi ändå har haft nu, och så att 2 år i rad välja att höja brytpunkten, låta den indexeras, det motsvarar 2 år i rad 4 värnskatter. I valet att göra det och se till 1 år att alla fick sänkt skatt, så valde vi det senare. Och det kan jag förstå, jag förstår att man inte gillar det. Men man har en helhet att tänka på och vi sänker skatten.
Mm. Okej, okay, men en till betraktelse kanske, att... ibland känns det för mig i alla fall att alla partier är i Sverige är någon variation av Socialdemokraterna på ett sätt. Vänsterpartiet är Socialdemokraterna på steroider. Miljöpartiet kanske är Socialdemokraterna på svamp.
Vad är Socialdemokraterna för dig? Alltså jag förstår vad det är vi liknar så.
Så här.
Det var väl en stor samsyn, tänker jag, om hur samhället ska organiseras, att det är en stor offentlig sektor och gratis sjukvård och skola och sådär.
Ja, men så här. Om jag skulle... För mig, jag skulle önska att moderat politik skulle vara... liknar lite Irland. Så om ni kommer till makten och okej, ni slaktar skatten. Allt är hälften nu. Till exempel Irland, de har bolagsskatten...
Det är bolagsskatten som är lägre där.
Ja, det är 11 typ, men i praktik det blir 2-4% till exempel. De har också lägre inkomstskatt, de har... Det som motsvarar arbetsgivaravgiften är typ, jag kommer inte ihåg, men mycket, mycket lägre. Men vad skulle hända om ni kommer till makten, ni har majoritet och nu... men det, skatten är hälften.
Nej, men så här. Mm. Jag vill sänka skatt. Jag vill alltid sänka skatt. Men man måste säga att vi har olika liksom, grundsystem, som jag sa. I Sverige har vi gratis skola, gratis sjukvård. Det är mycket som är bra. Och det kostar. Någon måste ju betala det. Hur ska vi betala om vi inte har skatter?
Men Irland har det också.
Jo, men det är inte så att de har låga skatter på alla områden och inte har allting gratis, eller? Har de det?
De har en stark välfärdssystem ändå.
Och det är bolagsskatterna lite särskilt som de har låg, som de konkurrerar med. De har gått, finanskrisen särskilt.
Ja, de har gått från att vara under finanskrisen, det var väldigt ansträngt läge för dem. Och nu har de typ nummer två när det gäller GDP per capita i hela Europa. Eller kanske nummer ett, även om Luxemburg är inte ett land riktigt. Men vad tycker du att de gör fel?
Nej, men jag är ju inte... Nej, absolut inte. Men alla länder har ju... Man måste ändå komma ihåg att ekonomiska system och offentlig sektor växer ju fram ur någonting i olika, liksom, olika kulturer. Och det är ju ingen hemlighet att Socialdemokraterna har varit stora här länge. Och vi har en gemensam syn som är ganska mitten på offentlig sektor och så vidare. Däremot, absolut varje dag i veckan, om jag hade 51%, så klart vi vill sänka fler skatter.
Mm. Vilka skatter vill du sänka då?
Ja, men först och främst på arbete faktiskt, därför att det fortfarande är inte tillräckligt lönsamt att jobba. Och med inflationen så har det blivit ännu större skillnad. Alltså arbetslinjen har ju försvagat eftersom alla som har försörjningsstöd, det har skrivits upp, garantipensioner, CSN, massor med system som har skrivits upp med inflationen. Och medan den som jobbar inte har haft... Men lönen har ju liksom urholkats. Alltså reallönen har ju sänkts. Mm.
Men till exempel en sak som vi har pratat också om tidigare. Varför finansierar staten kultur i Sverige? Det är också någonting som för mig lite vänster.
Mm, ja, nej, men det är väl också en lång tradition. Så det är väldigt mycket kultur som inte finansieras. Den största delen finansieras ju inte. Mm. Kommuner finansierar en hel del, staten en del. Det finns någon slags samsyn att en viss grund ska man ha. Kan man alltid diskutera nivåer.
Men skulle det vara väldigt radikalt i Sverige att säga okej, nu är det noll finansiering, statlig finansiering?
Ja, det skulle nog vara noll, absolut. Ja. Men en diskussion om vilka nivåer är väl rätt så naturligt, kan jag tycka.
Jag skulle vilja säga att Omar är en bra illustration på någon med invandrarbakgrund som kommer till Sverige. Då brukar man oftast vara ganska vänster. Och sen när man har etablerat sig och skaffat sig jobb och kanske blir lite höginkomsttagare, då blir man
höger.
Då undrar
man får för skatten.
Ja, men precis. Ja. Är det någonting du har noterat?
Nej, men jag har noterat så här. Generellt så noterar jag, och det tycker jag är bra, att liksom opinionen, alltså svenskar och liksom den som har flyttat till Sverige, generellt har flyttat sig mer högre ut vad gäller skatter. Så var det ju inte för 10 år sedan. Mm. Då blev vi ju ifrågasatta för att vi sänkte skatten. Nu till och med sossarna som kan tycka att man kan sänka skatten. Det har ju liksom, det har blivit ett skifte, och det är bra. Men jag tänker att många som har invändat, det är två saker som jag har märkt under lång tid som man efterfrågar. Det ena är ju just det här, vad får man för pengarna såklart? Man får mycket för pengarna, skulle jag vilja säga. Kommer tillbaka till det. Men vi måste sköta, alltså vi måste använda skattebetalarnas pengar bättre. Men, och man vill ha det tryggt. Alltså så här, man flydde förtryck, man flydde liksom hedersförtryck till exempel, man flydde krig, och så bor man i områden som liksom huset kan bli bombat. Så de två sakerna.
Ja, men jag tänker också värderingsmässigt som du säger. Mm. Tror inte du att många som kommer hit är lite, är det ganska mycket konservativa och moderater, fast de kanske inte vet om det?
Absolut.
Så varför
är... tror du även många svenskar egentligen?
Absolut.
Sitter djupt som, jag menar, ta min svärmor. Förr var det ju så att om man röstade, min man gick ju i första maj-tåg när jag var liten. Mm. Jag var inte politiskt aktiv i min ungdom, eller ska jag säga. Men min son då, eller min man, förlåt, gick i första maj-tåg. Och min svärmor, nu är hon dessvärre dement. Men, alltså, så där, även om hon egentligen inte alltid tyckte som socialdemokrat, hon skulle aldrig rösta på något annat. Det sitter väldigt djupt. Så det sitter djupt i ganska många. Och djupt i många som kommer hit också.
Att rösta på Socialdemokraterna?
Ja, för man har den här bilden av att det är ett parti som man har öppnat för oss. Och vi har liksom, det system som vi ändå gillar. Fram tills du säger att man börjar tjäna ordentligt med pengar, så börjar man se att det är ganska höga skatter.
Men vad tycker du om bidragssystemet i Sverige?
Men jag tycker att vi ser om nu, det är ju en sak som jag har drivit och vi har drivit hårt, att vi måste ha en reform, dels som man kvalificerar sig till vissa bidrag. Det vill säga att man inte bara per automatik får dem för att man flyttar hit. Och dessutom att alla, att det ska alltid löna sig för någon att ta ett jobb. Såklart att om man lever på försörjningsstöd och ensamstående, man blir inte rik på det. Det är jag mycket väl medveten om. Men om man är en familj, till exempel som har invandrat hit, och man har väldigt många olika typer av bidrag, försörjningsstödet blir ganska stort om man har många barn, flerbarnstillägg och så vidare, då för vissa familjer lönar sig alltså inte att en förälder tar ett jobb. Och det är ju helt sjukt. Det är moraliskt helt fel. Och strukturellt såklart, därför att då ökar ju inte drivkraften att jobba. Så att bidragssystemen, det här när många bidrag staplas på varann, det är ju problematiskt.
Och hur kan ni från regeringens sida tackla den här frågan? Vart börjar man?
I Sverige är det ju också väldigt svenskt, men det är vår förvaltningstradition. Men utreder först, så nu utreder vi både aktivitetskrav, att alla som får ett försörjningsstöd ska vara aktiv på heltid. Man ska inte ha pengar annars. Alltså tanken med försörjningsstöd är ju tänkt för de som är allra tuffast. Skyddsnätet för de som är tuffast. Nu är det ju väldigt många med arbetsförmåga som år efter år har försörjningsstöd. Så det är det ena. Det andra handlar ju om det här taket som jag sa. Och det tredje om kvalificering. Att man inte bara per automatik ska kvalificera sig. Förr var det ju ännu mer generöst med föräldrapenning till exempel.
Mm.
Barn som man flyttade hit. Och så fick man retroaktiv föräldrapenning på barn som man inte ens har födda här. Det är liksom, snacka om att låsa in invandrarkvinnor i liksom en fälla, tänker jag.
Men varför var det så? Mm.
Det är en bra fråga. Så här. Ja, mycket bra fråga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Det är lite även, ja, det är en svår balansgång skulle jag säga med föräldrapenning. Så här, i många länder i väst, det börjar närma sig en demografisk kris. I många länder folk behöver egentligen uppmuntras att ha fler barn, och då kan det bli bättre lite med mer.
Men jag vill ändå säga, bara för att vi har något år nu där det sjunker barnafödandet, att Sverige har en fantastisk demografisk sammansättning mot för alla, nästan alla andra europeiska länder. Och, därför att det handlar också om 90-talisterna som föddes. Alltså, ja, det är bara kolla på kullarna.
Mm.
Och vi har så många kvinnor som ändå inte jobbar, som har fastnat liksom som är hemma, som inte kommer ha en passion de kan leva på. Så att, ja... Just på kort sikt håller jag inte med, för det är ingen dålig demografisk utveckling.
Men om det fortsätter nedåt med barnfödandet, skulle det vara någonting som ni kan titta på?
Jo, men vi har ju en av de generösaste föräldraförsäkringarna liksom i världen. Den är ju supergenerös. Min poäng var bara att om man flyttar hit, då är det inte självklart att man ska ha föräldrapenning för de barn som föddes långt innan man kom till Sverige.
Nej, självklart.
Det är
min
poäng. Det är den skillnaden. Mm. Föräldraförsäkring i sig ska ju vara generös. Man ska kunna vara hemma, men inte på barn som man fick för länge sedan. Alltså retroaktivt.
Nej, det håller jag med.
Ja. Förstod jag rätt att ni försöker sakta ta bort vissa former av bidrag och på så sätt påverka de här personerna som inte är självförsörjande?
Ja, vi försöker ändra i systemet både hur man kvalificerar sig och sen att man inte ska kunna ha... Att det ska inte kunna uppnå sådana nivåer. Det är ingenting som... De här nivåerna är ingenting jag har hittat på. Dels så finns ju utvärderingar. Och så jag kommer ihåg det, jag satt i Eskilstuna, socialchefen där, som gav exempel på liksom, vilken utmaning det blir när de sammantagna ersättningarna till en del familjer kan bli så höga så att det liksom finns ingen, det är ingen idé att jobba.
Nej. Det var ju någon...
Och skenskilsmässor och så vidare.
Det var ju någon kvinna som hade räknat ut att om hon skulle gå till, hon fick ungefär med barn och allting så hade hon ungefär 30 000 i form av olika ersättning. Men om hon skulle börja jobba så skulle hon få ungefär 35 000.
Mm, och Expressen.
Och hon sa, men hon vill ju göra rätt. Men det är exakt. Långt ifrån alla som...
Det är inte... Och det vet både du och jag. Jättemånga gör ju ingenting annat än gör rätt för sig. Mm. Och just det stör mig då att det finns de som utnyttjar systemet. Så om du bor i trappuppgången och du bor grann med Mustafa. Du ställer klockan, går till jobbet. Ett jobb som du knappt kanske gillar. Ingen aning. Vi leker med tanken att ta ett jobb som du inte vill ha.
Och så, polisen. Så,
ja, men, ja. Och sen så Mustafa hemma med så. Och har ungefär samma ersättning. Ja. Så, det finns ju moraliska aspekt som är liksom viktigt för mig.
För en annan utav de här ersättningarna är det här flerbarnstillägget. Är det någonting som ni ser över också på, eller?
Ja, vi är inne på det. Jag vet inte exakt hur vi formulerar sig i tidavtalet, men att det ska reformeras, absolut.
Det ska göras. Mm. Och då är det som vanligt en utredning först och kommer fram? Eller?
Ja, det mesta i Sverige behöver utredas, men det är väl ingen lång utredning på en flerbarnstilläggsfråga. Men det är en fråga som finns med i diskussionen.
Jag tror att arbetslösheten är nu 4 gånger högre eller någonting sånt bland utrikesfödda än för med inrikesfödda, eller hur? Och går det åt rätt håll eller åt fel håll?
Ja, det går åt rätt håll vad gäller sysselsättning. Alltså, till och med så att utrikesfödda män har en högre sysselsättningsgrad än inrikesfödda. Alltså, det har varit så under en period. Nu håller det på att sjunka igen på grund av lågkonjunktur. Så där har det verkligen gått åt rätt håll. Mm. Och även utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad har ökat. Mm. Men det är fortfarande en hög arbetslöshet också.
Varför då?
Ja, det är ju många orsaker. I Sverige så är det såklart att en orsak till att vi har en hög arbetslöshet är också att man står till arbetskraftens förfogande. I många andra länder gör man inte det, då räknas man inte som arbetslös. Mm. Men det är bra att man står där, därför att då kan man också liksom få hjälp och bli pushad att komma in. Mm. Men såklart är det ett problem. Alltså många människor inte är självförsörjda.
Hur kan det åtgärdas förutom bidragssystemet?
Bidragsskatter, stöd, språk. Mm. Mer krav på svenska språket till exempel.
Mm. Utbildning kanske?
Absolut, ja, absolut så.
Finns det någonting nu som någon typ av planerat utbildning? Att man till exempel ser att det finns behov på arbetsmarknaden i de här områden och då måste man utbilda sig för att ta de jobben eller inte?
Jo, men dels är det ju arbetsmarknadsutbildningar och sen yrkesvux i kommuner och sådär. Och där tror jag det kan finnas en... Man måste både motivera och peppa och pressa ibland fler att ta en utbildning där det finns jobb. För det finns ju stort behov inom många sektorer egentligen. Allt från busschaufförer till undersköterskor till ingenjörer. Ja, men det är bredden. Det finns jobb egentligen i alla möjliga sektorer. Mm. Och då måste man också utbilda sig i de jobb som finns. Sen såklart att en del kommer att ha svårt. För att om man kommer hit i min ålder och analfabet, ja, då kommer man inte ha så enkelt. Men de flesta är ju, både de som är födda i Sverige och som inte är det, som arbetslösa, är ju en ganska bra ålder och kan ta en hel del jobb och plugga faktiskt.
Ja, jag menar så här, men till exempel om det finns någon som är arbetslös och lever på bidrag och kommer fram till att jag vill plugga genusvetenskap istället för jag vet inte, någonting som verkligen behövs. Kan det vara att nej, de får inte bidrag till att studera, till att plugga genusvetenskap?
Alltså man får ju inte, alltså när man blir student har man ju samma regler som alla. Alltså det vill säga att man kan ha studiestöd och låna pengar själv. Men det är ju ganska, man kan alltid diskutera hur mycket vi borde styra utbildningar och sådär. Därför att det finns ju fler jobb inom vissa sektorer än andra såklart. Mm. Men det är ju fritt fram att jobba och plugga, men inte med försörjningsstöd.
Mm. Men det kanske, ja, kanske det är, man ska inte få CSN-lån eller någonting om man pluggar någonting som inte behövs på arbetsmarknaden kanske.
Kanske man egentligen ska börja med att fundera på om man ska ha alla utbildningar som vi har idag. Jag tror att många av oss som sitter i regeringen tycker nog att man ska ha mer arbetsmarknadsfokus på utbildningarna än man har idag. Mm. Verkligen.
Jag skulle vilja veta lite om din bakgrund.
Ja.
Du är från Örebro, eller hur?
Nej, men jag bor i Örebro.
Du bor i Örebro.
Var jag har bott, men jag har bott. Ja, jag har bott på en hel massa ställen i Sverige. Jag föddes i Lycksele. Sen var jag ganska liten, flyttade jag till ett samhälle, Koppom utanför Arvika, 6 år i Värmland. Sen bodde jag Avesta i 4 år i långstadiet. Sen flyttade jag tillbaka, eller ja, det låter som jag flyttade runt själv, men familjen till Lycksele, som mellanstadiet och högstadiet. Och sen Östersund.
Oj.
Allt det där beror på att mina föräldrar flyttade runt. Och sen när jag själv fick välja, då började jag plugga i Örebro. Och där har jag bott ganska lång tid. Och en sväng förbi Uppsala också. Så att jag har, min bakgrund är egentligen att jag har läst mycket. Mina föräldrar har väl inte uppmuntrat mig till att plugga direkt. Eller, inte politik heller.
Vad har dina föräldrar för bakgrund i och med att ni reste
min pappa,
så mycket?
Nej, men så här. Min pappa var pastor, heter det. Missionsförbundet. Det är ett samfund som fanns då. Och då flyttade man. Bodde man så här 4, 5, 6 år på varje ställe. Ganska jobbigt. Jag har 5 barn. Liksom. Jag är yngst. Så var ganska, ja, det tärde ju lite. Man kom till nya klasser och skolor. Sen har jag mamma som inte har mått så här superbra under min uppväxt. Så jag har tagit hand om mig själv. Ganska självuppfostrad. Så att ni får skylla, kan inte skylla på mina föräldrar för min personlighet, så att säga.
Vad hade dina syskon för inverkan? Tog de större ansvar? Och...
Delvis så. Men det var också så att de flyttade hemifrån rätt så snabbt. Mm. Alla, de var rätt tidiga. Så att när jag var 3 år flyttade min äldsta, min syster, hemifrån. Så då gjorde de andra också. Så att vi har väldigt bra relationer, jag och mina syskon. Men det var inte en enkel uppväxt för mig. Jag var väldigt så här, jag rådde mig själv.
Hade du en väldigt religiös uppväxt?
Ja, men det var den. Min mamma och pappa var ganska liksom, både lite gammeldagsa, alltså lite gammelmodiga och religiösa och så där. Men jag gjorde ändå ganska mycket, delvis som jag ville, men jag var väl ja så här, de hade inte så mycket koll på mig, så att säga. Jag letade pant, burkar och glas när jag var väldigt liten i Avesta, runt A-lagarna. Och mitt första jobb hade jag faktiskt arbetsintyg på jobbet som är från när jag var 10 år.
Mm-hmm.
Maskinskrivet från Lycksele. När jag skötte en tombola, det är där man säljer lotter.
Ja.
Så var det. Mm. Sen sprang jag runt i affärer i Avesta och hjälpte till i olika butiker. Och sen så, ja, jag började jobba tidigt sen på kaféer och städade mycket och hemtjänsten och...
Hur mycket har din historia, det vad du själv har varit med, präglat i det politiska?
Mycket. Därför att dels först och främst att jag inte tar något för givet.
Mm.
Att så ska man hända får man hända själv kanske. Men också att saker kommer inte bara till en.
Nej.
Och sen så försöker jag alltid, och jag gillar ju människor. Och så här, jag är ranglös i bemärkelsen. Jag tycker att det är spännande att träffa alla typer av människor oavsett vad man gör. Och vem man är och vad man har hamnat i för livssituation. Och ha respekt för att vi alla kan hamna på olika ställen i livet. Inte bara egna val, utan man kan drabbas. Och det har jag med mig i beslut och så. Och jag vet att det finns många som har stentufft. Nu till exempel med den här inflationsmiljön. När vi, under hela 90-talet, vi pluggade jag och min man om vartannat och sådär. Men 20:e var ju då man fick barnbidrag. Det var ju då man såg fram emot det datumet, så att säga, så man kunde köpa mat igen. Så vi har ju också haft det liksom ganska knapert. Men det är min egen arbetslinje på något sätt. Mm. Att jag har sett till att plugga, jobba ganska hårt för att komma dit jag är.
Ja, jag läste någonstans att just barnbidraget betyder väldigt mycket för er under den perioden. Och det var livräddningen för er.
Precis. Mm. 20:e var det viktigaste datumet i princip hela 90-talet, skulle jag vilja säga.
Mm.
Du har ju en bakgrund i Pingstkyrkan, eller hur?
Nej, men i Missionsförbundet då, först och främst.
Vad är det för skillnad? Eller?
Det är olika samfund, bara. Okay. Lite olika varianter.
Ja. Hur stark är du din tro idag jämfört med då?
Ja, men,
eller?
Ja, men jag har alltid haft en stark tro.
Mm.
Sen så ger den kanske till uttryck på lite annat sätt. Jag går inte så jätteofta i kyrkan, men ibland. Med Svenska kyrkan. Så att den har nog alltid varit stark från jag var liten. Och min egen tro, liksom, inte bara för föräldrarnas skull, så att säga, utan den har varit stark.
Mm. Vad tänker du om Svenska kyrkan idag?
Jag tänker att det är en väldigt stor organisation som ibland blir väldigt politisk. Men många kyrkor, många enskilda präster är väldigt fina.
Ja.
Så.
Men förlåt, så Svenska kyrkan i sig, tycker du att de bedriver för mycket politiskt?
Ja, men under årens lopp, jag glömmer aldrig, jag kommer att tänka på... Flera år sedan i Almedalen, de frågade ut politiker i Almedalen.
Mm.
Och så hade de Anders Borg där, det här var ju länge sedan då. Då är det mer personliga samtal så här. Och det började jättefint, började prata om honom och hans tro. Sen helt plötsligt så var det ett förhör om sjukförsäkringen ganska lång tid. Tänkte jag så här, bara, nu är de... Alltså det är ju inte konstigt om man ställer frågor om den. Men istället för att prata om den skulle så blev det direkt politik. Och de själva är ju ganska politiska ibland, kan man väl lugnt säga.
Men alltså är det fel politik? Eller
men jag tycker
att
men jag tänker så här. I riksdagen finns det en kristen grupp. Ja. Nu ska ni få reda på något som ni inte vet. En av de äldsta föreningarna. Det finns massor av föreningar. Över 100 år. Dit kommer en gång i veckan samlas folk från olika partier. inte stund, 20 minuter, kommer någon gäst och pratar. Då spelar det ingen roll så här. Olika partier, de går i olika kyrkor, så. Men de samlas kring det som är gemensamt. En kort stund om tron. Och det kan man ju, där tycker jag Svenska kyrkan ska vara. Liksom mer än att man har partipolitik från predikstolen. För man måste både kunna vara vänsterpartist och moderat och sverigedemokrat. Och kunna gå i kyrkan. Så tänker jag.
Men jag tänker så här, när man ser på Svenska kyrkan idag. Vad är det som gör att Svenska kyrkan är kristet? Förutom att man tror på Jesus. Vad mer är det som, så här, men det?
Tror man på Jesus där?
Det gör väldigt många. Men det är väl det som är saken, att man kan väl stöta på många delar. Men min erfarenhet är ändå att de flesta, det är ju den kristna tron som förenar.
Ja.
Men det här, jag gör ingen liksom reklam för något samfund. Jag bara konstaterar att Svenska kyrkan, många medlemmar, enormt många medlemmar. Och ibland kanske lite politiskt som organisation.
Nu ska jag ställa en enkel fråga. Vad tänkte du när den här nya könslagen gick igenom? Vad stod du själv i det?
Herregud. För mig var inte det en stor sak.
Var det inte?
Nej, det var
Varför inte?
Här, nej, men därför att det här är ju någonting som vi har haft som förslag sedan 2011. Då från 18 år. Och sen kom utredningen, flera utredningar. Senast det var från 12 år. Gjorde upp det mellan olika partier. Och sen i riksdagen. Var liksom, så jag har inte varit så nära beslutet så. Men nej, ingen jättestor sak.
Men att man ska vara 16 år och kunna bestämma sitt juridiska kön.
Ja.
Vad mer kan man få bestämma
från man är 16 år? I andra nordiska länder så är man ju ännu yngre när man gör det. Så att, ja. Nej, men jag har full förståelse. Ni frågar vad jag tänkte. Det är liksom,
men krockar det på något sätt med din tro?
Nej.
Varför inte?
Varför ska jag göra det?
Ja, men du vet, det finns en man...
Gud sitter i himlen och tänker att 18 år eller bästa gränsen.
Nej, men någon gräns har man ju bestämt någonstans.
Men... Nej, men alltså så här... Du frågar och jag svarar. Ja. Det är liksom, för mig är det ingen... Jag kan förstå liksom argument åt alla håll. Men det är inte liksom mest livsavgörande för mig.
Nej.
Men den är inte så, frågan är inte så populär bland moderater, eller hur?
Nej, den är ju varierande. Det är ju, vi är ett stort parti, högt i tak. Det är ju bra att vi har lite olika tankar och åsikter.
Men
på riktigt, jag är vice partiledare.
Ja. Men var det inte 80% som
det var en, men det har ju alltså inte gjort någon undersökning. Det var någon som sa till en tidning att 80% av riksdagsgruppen var emot. Jag tror ingen har räknat så, utan det har varit en diskussion. Och ganska många diskussioner. Och det är väl jättebra. Det kallas demokrati ändå, att man har den diskussionen. Så när man är ett parti så bestämmer man sig och så kör man.
Ja, vad har du pluggat?
Tack för att jag fick frågan. Jag har pluggat väldigt mycket.
Okay.
En gång i tiden så pluggade jag först en civilekonomexamen i företagsekonomi. Och sen jobbade jag på ett tag och gick med i politiken när jag var 28 i Uppsala. Som vuxen, tvåbarnsmamma var jag faktiskt då också. Jobbade på och bestämde mig för att engagera mig politiskt. Och då kom jag på att nationalekonomi är inte så dumt att plugga. Så då gjorde jag det. Jag tog en magisterexamen. Sen fick jag jobb som lärare på Örebro universitet i företagsekonomi och nationalekonomi. Och på den vägen är det för att en professor frågade mig om jag inte skulle gå en doktorandutbildning i nationalekonomi. Hoppade jag på den. Jag vet inte om det var jättesmart med 3 barn och politiska uppdrag. Men jag gjorde det. Läste väl i princip alla kurser. Skrev inte en hel avhandling. För jag kom in i riksdagen 2006. Jag lissade. Så jag skrev ett par artiklar. Så jag har pluggat väldigt mycket.
Vad var det som lockade dig till politiken vid 28-årsåldern?
Ja, men det var ju att jag har bestämda uppfattningar. Det hade jag redan då. Och tänkt att man kan inte bara låta andra vara med. Varför skulle inte... Jag försöker missionera för att alla ska någon gång i livet vara med och ta lite ansvar, oavsett parti. Tänkte, kan väl jag göra några år? Och sen var det där roligare än vad jag hade tänkt. Alltså, det vart liksom ett långt engagemang. Sitter ju här nu. Sen hade jag en lärare som var helt fantastiskt bra i Östersund. Samhällskunskapslärare. Som väckte liksom diskussion och debatt i klassen. Just på tal om argument och olika åsikter. Jag tror att han var med och bidrog i det där. Alltså, samhällsintresset finns väl kanske i ens DNA, ingen aning. Men han väckte i alla fall någonting. Och sen tog jag steget.
Hur kommer det sig att du engagerar i Moderaterna?
Jag var med i Kristdemokraterna några månader av mitt liv.
Mm-hmm.
Och så kände jag att det här var inte mitt parti. Det var så, jag kom ju från frikyrkan. Och just där och då var det också, kändes det som frikyrkan. Och jag ville vara med i ett parti. Det här var alltså mina egna åsikter nu. Inga kristdemokrater behöver bli väldigt upprörda. Och sen när jag gick med Moderaterna, då kände jag att det här det klickar ju direkt. Frihet, ansvar. Det är liksom grund- och värdeorden för mig.
Men vad skiljer det sig från Kristdemokraterna? Har de inte ansvar?
Ekonomiska politiken. Nej, men jo. Men alltså, ekonomiska politiken. Jag tycker så här att med eget ansvar och ansvar för andra. Men ekonomiskt ansvar och ekonomisk frihet är viktigt.
På tal om religion.
Yes.
Jag tror att från och med i år kommer etniska organisationer inte få bidrag, tror jag.
Jag vet inte hur långt jag kommer med förslaget, men
jag alltså, trodde det i alla fall. Var det inte...
Det borde jag veta, men jag vet hur långt
det
kommer.
Jag tror att det
är liksom... Ja, men det är väldigt många punkter i en budget, så att säga.
Jag tror att det var 2024 som de, ja, som det börjar. Men varför
kommer
inte
samma... Kommer vi inte utreda? Ja. Jag vill inte bara utreda just nu, jag vet faktiskt inte. Men det är säkert på gång. Men, du har säkert rätt.
Men varför inte samma sak för religiösa organisationer också?
Ja, men för det första, så det här med etniska, att bara för att man kommer från ett visst land och har en förening, att man ska, att vi, det liksom bidrar ju delvis till liksom segregation, menar jag. Man får ju träffa så mycket man vill. Man ska inte ha skattebetalarnas pengar för att göra det. När det gäller religiösa organisationer, ja, men det är ju inte riktigt. Alltså etnicitet, bara för att man kommer från ett visst land och samlar, får man pengar. Men vi har ju en stark tradition långt tillbaka i Sverige av liksom civilsamhälle, organisationer, föreningar. Det är det som har liksom, alltså, det är en ganska stark bas.
Det är det jag menar på, att ibland det känns som att alla partier är socialdemokrater.
Men det är intressant att du tänker att, alltså här, bara säga, nykterhetsrörelsen och alla, många rörelser kommer ju inte från socialdemokratin. Alltså det är en missuppfattning.
Nej, jag menar att
Liberalerna,
staten
till exempel,
ska finansiera.
Men du säger att det är socialdemokrati. Jag vill bara föra en argument mot dig. Alltså så fort det är något man själv inte gillar är socialdemokratiskt. Nej, jag skojar. Men så här, folkpartisterna förr var ju väldigt vanligt i frikyrkan. De kallades för frisinnade. Nykterhetsrörelsen, den rörelsen. Många har ju vuxit fram ur liksom en mylla i Sverige av föreningsliv. Och allt är inte socialdemokrati.
Nej, den delen förstår jag.
Men även kyrkan.
Men att det ska finansieras av staten?
Nu är det inte så att jag tycker ju att kyrkor i mycket högre utsträckning ska vara fria från staten. Det sa jag. Jag sa det i somras på Almedalen, på tal om Pingstkyrkan, var tidningen Dagen, tror jag, som hade ett seminarium. Jag sa att jag tycker kyrkor borde helt, alltså kyrkan kan, till exempel, borde ju vara liksom bara göra sig fri från statliga bidrag. Ja. Min grundinställning. Mm. Men det sagt betyder ju inte att det inte kan finnas stöd. Bara för att jag tycker de borde klippa, så kan man ju tänka att ja, det ska vara lika för alla i så fall, såklart.
Ja, exakt. Så varför gör ni inte det?
Men på grund av det jag började med. Det finns ju vissa traditioner, långa trådar bakåt i Sverige. Från nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och liksom många andra delar som är ganska starka. Där civilsamhället gör en hel del. Och allt har man inte pengar för. Kyrkorna har inte pengar för allt de gör. Men det finns vissa saker de kan ha stöd för. Men jag kan absolut diskutera nivåerna på det.
Men du tycker att... Jag är lite förvirrad. Du tycker att kyrkan ska inte finansieras...
Du måste vara mer precis. Svenska kyrkan finansieras ju på många sätt, till exempel. Ja. De tar ju in avgifter från oss som är medlemmar. Så de har ju stöd för vissa saker. Och det är ju olika kyrkor som har stöd för olika saker, ska jag tro. Men
du skulle föredra att de inte...
Men jag tycker att kyrkorna själva borde tänka att, och alla trossamfund, att de borde vara mycket mer oberoende av staten eller kommunen eller vad de nu har stöd ifrån.
Okej, men varför gör ni inte det då?
Därför att det inte finns en sån... Därför det inte finns en sån majoritet överhuvudtaget för det.
Det
jag försökte
inte
förklara
igen.
Varför. Därför det är en lång, liksom, det är en lång tradition. Kan man tycka olika om.
Elisabeth, med era samarbetspartier... Vilka upplever du är lättast att samarbeta med? Eller rättare sagt, vad är det som gör att ni hämmas i vissa frågor? Vad är det som gör att ni inte kan driva på ännu hårdare för fler sänkta skatter och så?
Men generellt så tycker jag att så här, det är mer, alltså, jag bygger relation mycket och har gjort det under många år. Det är ju liksom, gäller att ha bra relationer för att kunna göra saker med andra. Sen såklart att Vi tar till exempel en av de svåraste sakerna när vi hade tidigare liksom, avtalet. Det var ju biståndet.
Just det.
Det är bara ett sånt exempel.
Ja.
Där vi tillsammans med Norge egentligen var två av de länder som har 1% mål. Inga andra länder. Vi har tyckt det bra tag att det liksom är lite galet att ha ett område som växer med BNI. Och vi fattar liksom inga andra beslut. Det bara får växa. Och en lång tradition. För KD till exempel var ju den frågan enormt viktig. Men att det inte var det kanske för oss och för Sverigedemokraterna. Liberalerna sådär. Så det var ju en sån här typexempel. Där vi ändå liksom lyckades få bort 1%-målet. Men å andra sidan har fortfarande ganska högt bistånd. Men det ligger på samma nivå i 3 år. Det var en sån fråga som var svår. När det gäller skatter så är det uppenbart att vi är de som är mest för att liksom sänka olika typer av skatter. Så att visst finns det
vilka
olika. Och SD för dem, både för oss och SD var ju reduktionsplikten väldigt viktig.
Mm.
Och sen har de drivit drivmedelsskatten i ett par budgetar också. Inga problem för mig, men jag hade gärna flyttat över det till mer inkomstskattesänkningar. Men de är stora, de är ju en stor del av samarbetet. Så att,
SD,
ja. De måste ju...
Så hade ni fått haft mer majoritet, hade de haft mindre att säga till om, då hade det varit fler skattesänkningar.
Om vi hade varit större som parti, ja, då hade vi haft fler skattesänkningar. Mm. På mer som handlar om på arbete och på företagande. Ja.
Hur är samarbetet med SD?
Bra.
Den är bra.
Ja.
Vill de pusha på lite hårdare vad det gäller kriminalpolitiken och att ni försöker stoppa dem lite?
Nej, tycker jag inte. Vad tänker du på?
Ja, så generellt,
vi har ju sjukt tempo på kriminalpolitiken.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja. Det har ni.
Och det var ju inte så att vi i opposition var liksom... Vi har ju också varit rätt så raka och tydliga där.
Ja.
Så att jag tycker att det...
Det är bra.
Den är vi överens om.
Ja, absolut. Men jag tänker så här, när du hör Jim Åkesson säga att han vill gå i krig mot...
Men han... Jag tror också att...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Att han vill alltid vara såklart ett steg längre i retoriken också för att visa liksom, på skillnader och sådär. Men han går i krig. Vad tror du han menar? Tror du han menar krig på riktigt?
Nej, jag skulle avsluta
han
vill gå i krig mot gängkriminella.
Ja.
Men i debatten har det blivit att han bara vill gå ut i krig.
Mm.
Men när du hör det under Moderaterna, tänker ni så här, ta det lugnt lite nu för att vi ska få fram våra förslag, eller tänker ni bara kör på?
Nej, men så här, vi är 4 olika partier, de är utanför regeringen, såklart att de måste ha en egen röst och driva på. Det är inte konstigt. Det är väl tråkigt om vi börjar bråka med varandra som personer, det tycker jag är liksom onödigt. Men politiskt tycker jag det är bara bra att vi liksom, att du, ja.
Nästa mandatperiod, om ni vinner igen, vilken ministerpost kommer Åkesson få?
Nu ska Elisabeth.
Vi tar en mandat på det taget, tänker jag.
Okej, okay. Men kommer de vara en del av regeringen?
Ingen aning.
Mm.
Får jag fråga en fråga, om vi går tillbaka till det andra, när det gäller kriminalpolitiken.
Ja.
Vilka länder är det inspirerar er när det gäller att bedriva den kriminalpolitiken?
Salvador.
Eller Egypten, eller vad säger du? Men vi tog ändå en del, liksom, när vi utvecklade vår politik så kollade vi på Danmark ganska mycket. En av dem som var justitieminister för några år sedan, han var också vårt systerpartis partiledare. De har gjort en del bra på den delen. Så det var väl det. Nu är inte jag som har format det mesta av vår kriminalpolitik, men det är väl framförallt Danmark.
Mm.
Vi körde ju, vad var det? Danska, Ja, men nu tappar jag slogan bara för det. Det var så länge sedan det var valrörelse. Nej, men alltså, ja. Vi körde danska, mycket av den danska politiken.
Pack, vad heter det? Danske pack, eller fan heter det? Är det du tänker på? Nej. Nej, okej.
Jag såg att...
Danska straff för svenska gängkriminella, kanske. Det var det vi körde.
Mm. Ja, men det är bra.
Mm.
Vad heter det? Jag såg att det var det i England som har... Är det de som har fixat det här nu, att de skickar illegala migranter till Rwanda?
Kommer,
eller det är ett förslag?
Kommer, ja, jag tror att det kommer... Har det gått igenom? Jag är inte helt säker. Men det kommer kanske gå igenom.
Ja.
Ja.
Mm. Vad tänker du kring en sån...
Jag faktiskt nu mord jag har lärt på jättemycket, det har jag inte gjort. Så du får berätta, vad tänker du med?
Nej, jag bara funderar på...
De, liksom... vad de ska göra.
Ja,
jag de ska skicka alla illegala invandrare eller asylsökande.
Som inte har kommit på legal som, väg till som, England.
Exakt. De kommer skicka dem till Rwanda. När deras asylansökan kommer processeras där. Och de kommer få... uppehållstillstånd i Rwanda då, asyl i Rwanda. Ja.
Hur harmoniserar det med din kristna tro?
Rwanda är lite roligt. Det där är lite roligt, för att jag har ju varit med ända sedan 20, sedan jag kom in i riksdagen. Jag och Tobias Billström och Ulf Kristersson ledde ju Moderaternas arbete mot migration och integration på 2007-2008.
Mm.
Och tog fram, ni kan googla någon gång på DN debattartiklar och så, som då var liksom, såg som liksom, ja, lite långt gånget liksom.
Mm. Mm.
Sen var det jag som ledde då arbetet. Hanif Bali vill påstå något annat. Han var med i min grupp, jag var ordförande.
Mm.
Vi gjorde om migrations- och integrationspolitiken i partiet. Och sen när jag förhandlade med sossarna oktober 2015 så körde vi stenhårt. Och det var vi som drev tillfälliga uppehållstillstånd. Ja, det var vi ju. Och Hanif var viktig det. Men saken är den, just det där att man har fått höra det ibland. Liksom, hur kan du som kristen ha den här synen? Vilket jag tycker är väldigt intressant. Det är samma där. Det är ungefär som att Gud i himlen bestämmer exakt vilken A-kassanivå. Eller hur många migranter man ska ta med. Ja, för mig är det alltid viktigt att hjälpa människor och så. Men det är inte alltid det självklara hur man gör det. Och hur många som kommer till ett land. För man har också ansvar för de som bor här.
Ja, ja.
Men det är jag har ju fått höra det mycket förr.
För det har väl med människosyn att göra ändå.
Ja, men det är också intressant.
Ja.
Så ju fler man tar emot ett land, ju bättre är man och snällare på något sätt. Och det brukar jag kalla snällhetens förbannelse.
Ja.
Det är även kyrkledare som har vänt sig lite mot dig i den frågan.
Mm.
Och det finns ju klipp på där de frågar dig att ja, men det spelar ingen roll hur det skulle visa sig vara. Det är ändå vad man tror på.
Mm. Jag tycker det är en intressant utgångspunkt. Jag är väldigt trygg både i min tro och i hur jag ser på människor. Men man har också ett ansvar för helheten, och det har ju inte de. Men det är intressant att man liksom sätter stämpeln, trostämpeln eller så, på människor och säger att det här måste vara fel, alltså, eller rätt eller fel, utifrån sin tro. Och att då antalet migranter skulle liksom vara avgörande för om man har en rätt tro.
Ja, det är jättekonstigt.
Men
jag tänker,
varit,
förlåt, men jag tänker spontant att alltså, det är lite grann som han Hamid, som rektor Hamid, så att man kan gå med riktigt, riktigt hårda straff. Men sen föranleder det att folk kommer inte vara lika kriminella. Och i det här fallet så kanske det kommer göra att fler inte kommer ta illegala väg till Sverige. Mm. Och då kanske liksom konsekvensen gör ju att resultatet är värt det.
Mm. Mm.
Ja, men det är många länder nu som tittar på om Storbritannien kommer få igenom det här. Men vad tycker du? Skulle det vara någonting, om det går igenom och accepteras, skulle det vara någonting ni kan titta på?
Nej, jag ska helt ärligt säga att jag har inte läst så mycket om det. Men för det första så är det så att nu är ju vi, trots att det kommer väldigt många asylsökande till Europa, så är Sverige ett av de länder som har minskat dramatiskt så. Och det kommer betydligt färre nu och kommer att göra det. Så att vi är på väg åt rätt håll och gör rätt sak, menar jag. Och jag har inte läst på just om det där förslaget speciellt mycket.
Mm.
Eller ingenting allt faktiskt. Jag vet inte, var det förra veckan det här kom?
Men spontant dina tankar att kunna skicka iväg
illegala... Jag tänker också att det här, eftersom jag känner politiker runt om i Europa, det kan också vara en del signalpolitik, så att säga.
Mm.
Nej, de försöker verkligen få det igenom.
Jag ska läsa på, jag lovar.
Mm. Om du skulle jämföra tiden med alliansen och dagens regering, vad skulle du säga är de stora likheter och skillnaderna, både i ekonomisk politik och annat?
Det var en helt annan tid. Så 2006, de stora problemen då var ju att jättemånga som hade arbetsförmåga och kunde jobba inte gjorde det. Man blev förtidspensionerad eller långtidssjukskriven. Det var enorma kostnader. Och det var de sakerna jag tog liksom verkligen tur med. Vi sänkte skatter för att göra det lönsamt att jobba till exempel. Ganska aktivt så. Sen såklart att de sista åren, att vi inte adresserade de samhällsproblem som fanns med bristfällig integration och annat, det var ju väldigt problem. Men sen har vi ju andra utmaningar nu än vi hade då, andra problem. Det som hände med gängkriminaliteten, även om det hade börjat då, det går inte att jämföra med nu. Barn sköt inte barn 2006 eller 10 eller 14 på den, alltså där vi är nu. Och vi har en omvärld som är annorlunda. Vi har ett krig i vår närhet som vi faktiskt är mer engagerade i. Det har inte Sverige varit som finska vinterkrig, tror jag. Skickar alltså pengar och vapen till Ukraina. Jag träffade både Ukrainas finans- och premiärminister förra veckan i Washington. Jobbar nära dem och också jobbar för att liksom stärka deras möjlighet att hålla stånd mot ryssarna. Så att det är en helt annan tid. Och den ekonomiska politiken idag, och politiken idag, viktigaste uppgiften är att göra Sverige tryggt. Att säkra liksom befolkningen.
Mm. Hur mycket spenderar Sverige nu på militären?
Ja, bara i år så är det i alla fall 27 miljarder mer än förra året. Och det är det näst största utgiftsområdet i budgeten. Så har det ju absolut allt och inte varit för.
Hur mycket av BNP är det?
Och det var en bra fråga. Det är 2,2% om man räknar med NATO-standard. Så vi ligger över 2% med det sättet man räknar i NATO nu. Mm. Och det kommer vi ju, Försvarsberedningen kommer väl att presentera sina slutsatser här några dagar. Men det kommer ju bli mer åren framöver.
Vad tyckte du om Trump när han sa att han kommer inte hjälpa till länder som satsar mindre än 2% på militären?
Nej, men så här, han säger ju ganska många saker. Såklart att alla som är med i den här föreningen och viktiga medlemsorganisationer måste vara med och göra sina delar. Mm. Så är det ju. Mm. Och det är inte alla som gör. Sverige gör det, men det är många länder som inte gör det.
Ja. Om han vinner igen, vad tänker du då?
Jag tänker att det är mycket möjligt att han vinner. Det är alltid svårt att veta exakt vilken politik han driver. Mm. Förra gången var det väl några saker som var bra, men det är väl liksom, han som person är inte alltid den som man känner man litar på mest i världen, så att säga. Det var alltså ironi underdrift. Så att det blir utmaningar, tror jag.
Om vi går tillbaka till den gamla frågan som Mustafa ställde angående allianspolitiken mot etida politiken. Mm. Skulle du säga att du... Alltså, dig själv, vad du tycker och tänker, är det mer det nya eller det gamla?
Ja, men så här då. Nu ska
bortsett
jag sticka ut hakan lite.
Omvärlden ja, ser annorlunda ut.
Alltså, ja. Jag tycker det är sorgligt att se hur många som hatar Fredrik Reinfeldt.
Ja.
På grund av migrationspolitiken. Mm. Men han gjorde ju många fantastiska saker för att stärka arbetslinjen.
Mm.
Och det har vi nytta av nu. Alltså vi har starka finanser och sådär. Det hänger med. Så jag tycker att han gjorde mycket bra. Han gjorde mig dessutom till minister sista året. Så bara, det var ju väldigt klokt.
Mm. Borde det finnas någon mer intern kritik kring att Moderaterna själva inte har liksom stoppat till det här drevet mot honom? Att det är liksom öppen kritik och man kan
ja,
öppet håna honom?
Ja, men liksom han gjorde väldigt mycket bra. Så. Men vad var frågan nu? Förlåt.
Var kommer det här drevet ifrån mot Fredrik Reinfeldt? Att den också är internt liksom?
Men det är migrationsfrågan. Och ibland tycker jag också delvis att man gör en starkare efteråt än vad var då. Såklart det fanns mycket opposition och många tyckte vi borde prata om den här frågan mycket mer och göra mer. Men ibland tycker jag en del skriver om historien efteråt lite grann också. Alltså att det blir ännu... Ja, jag vet faktiskt inte.
Men skulle du hålla med om att integrationsfrågan och migrationsfrågan var en blind fläck under Reinfeldt? Åren.
Ja, delvis, absolut. Så här, den här rapporten som jag, Tobias och Ulf skrev, hade alliansen gjort de delarna, då hade vi ju haft en annan typ av migrationspolitik. Så vi samarbetar med andra partier, men dels handlar det också om synen på SD, och Fredriks syn på SD, den var ju också väldigt bestämd såklart, mer än många andra, så jag tror att allt är tillsammans. Men blind fläck, delvis, men misstaget att inte ta tag i alla problem. Vi sa ju mycket att vi åtgärdar problem och så gör vi Sverige bättre. Men här fanns ju stora problem och har funnits länge, redan innan 2006. Att vi hade integrationsproblem som vi lät gå för långt, definitivt. Och det tillsammans med Susannas 8 år såklart att det har drivit utvecklingen åt fel håll.
Men varför? Om du tänker efter, varför lät ni det gå för långt?
Alltså, svårt att säga. Men delvis för att att, kom ihåg valrörelsen 2014, då var det ju mycket så här, men nu pratar vi inte om de här problemen för att växer SD ungefär. Vilket var såklart en helt felaktig slutsats. Mm. För att man inte pratar om det som är problem, det som människor pratar om. Och det pratade ju många om. Om man inte kan prata om det och ha lösningar, då, ja, då blir det som det blir så att säga.
Så om jag går tillbaka till frågan, om du jämför den gamla politik, eller allianspolitiken mot tidigare politiken, vilka känner du det mest... Jag fattar att du kommer svara den, men känner du dig lika trygg med... Vilken är mer Elisabeth?
Nej, men så här. Nu är jag vicepartiledare, har varit i 9 år. Jag är företrädare, liksom partiledning. Då var ju jag... Kom ihåg att när jag kom in i riksdagen hade jag aldrig varit heltidspolitiker, aldrig varit med i MUF. Så att jag var ju mycket grönare under alliansåren. Jag var ju sista, var med sista året och var minister, men även då var jag ju... Alltså, helt andra erfarenheter idag än vi hade då. Men det som var det jag gillade med om man säger, Nya Moderaterna, det var att vi attraherade en mycket bredare liksom, grupp av människor. Vi var alltså 30% i valet 2010, glöm inte det.
Nej, det var, ni har det väl aldrig varit så populära.
Nej, men det
som
gillar
då.
Jag, för jag känner mig väldigt vanlig. Sen inser jag att jag inte är det, för jag är finansminister och så vidare. Men liksom, jag umgås med vanliga människor, kommer från en väldigt enkel situation, och jag vill ju att vi liksom är ett brett parti. Så och det tror jag vi kan göra mer med även idag.
Så vad gör ni fel som gör att ni tappar en del av väljarna? Vad är det för något ni behöver förändra?
Nu har vi legat still ganska länge ändå, runt 20% eller strax under och sådär.
Men man pratar om de här Magda-moderaterna, de som har dragit från Moderaterna till sossarna, och att ni vill få tillbaka dem.
Nej, men så här, om man tittar på en lång trend, så är det liksom inte, tycker jag, med tanke på att SD är 20% och att vi är 2019 någonting, det är ju inte liksom helt dåligt, men jag tror att det handlar både om ibland liksom retorik och tonläge, och vi fokuserar mycket på, nu bryr sig alltså också kvinnor om trygghetsfrågor, så inte så jag menar, men
tack, jag äntligen tänker... annars har det bara så våld i nära relationer som har varit kvinnofrågan.
Nej.
Men det går bättre för
Moderaterna. Vad sa du?
Det går bättre för Moderaterna.
Ja, nu ligger vi runt 19-20% just nu. Så att det, men att hela tiden tänka att man ska vara, att vi är ett parti för många. Och hur vi uttrycker oss, vilka förslag vi lägger fram såklart. Men i grund och botten så... Nu har jag svarat så här. Har jag svarat så långt så jag glömde att fråga? Varför inte gå bättre?
Hur ska ni göra för att ni ska attrahera den här en del som... Ni hade ju 30%. Vad är det för strategi?
Men jag tror att ekonomi är faktiskt en viktig fråga där. Därför att ekonomi ser vi en fråga som berör och intresserar våra potentiella väljare så att säga. Och nu har den blivit ännu större i och med att många har det tufft. Så att de ekonomiska frågorna, skatter, men också se till att det som många kvinnor också bryr sig om, många män också, många föräldrar, skolan, funkar bättre. Så vi har mer att göra inom några områden som vi inte är så profilerade i, tror jag.
Och SD är också snodda många väljare från er.
Snodd och snodd. Det är så här med väljare. Man äger dem faktiskt inte. Så här. Först var de sossar, sen blev de moderater, och nu är många SD-are. Mm. Så många som de betecknade sig som vänster för 10 år sedan, de betecknade sig dessutom som höger idag. Mm. Så det är intressant med väljarflöden, tänker jag. Man äger inga väljare, man vinner deras förtroende liksom, varje val. Försöka. Men,
vad skulle du säga till dem som säger att en anledning till att S i alla fall har velat ha en större migration är för att kunna behålla makten i framtiden? Är det en konspirationsteori eller ligger någonting i det?
Men genom åren, det har väl jag sagt själv. Absolut.
Det är jag frågar.
Ja. Men jag kommer ihåg Mona Sahlin i någon valrörelse i Vivalla hemma i Örebro. Liksom. Följde nästan, jag tror att det var hon som följde med folk in och röstade till och med. Men sen såklart har väl även... Alltså jag känner ju ändå Magdalena Andersson. Och någonstans så menar hon ju allvar med minskad migration. Det tror jag. Liksom, så. Mm. Men genom tiderna, absolut. Jag menar, ta Malmö. Herregud, det var ju länge Ingmar Reepalu var kommunalråd och inte tog fighten mot antisemitism till exempel. För det var hans egna väljare. Så det är inte bara konspiration, det tror jag inte.
Yeah. Du sa att du känner Magdalena Andersson. Mm. Hur alltså, är er relation?
Alltså, känner jag, av oss här inne då, så känner jag henne bäst, så kan jag säga. Vi var ju varandras motparter under flera år när hon var finansminister.
Just det. Mm.
Men hon är en rak och reko person. Så, det är inte så att vi umgås privat. Nej. Utan vi sågs ju då. Under den tiden. Man bollar saker. Nu bollar jag en del med Damberg senast igår. Pratar med honom. Så att man är ju ändå liksom, man har ju ändå relationer. Jag försöker ju ha med alla och alla partier. Och det är viktigt att ha även med socialdemokrater såklart.
Mm. På tal om du nämnde just Damberg. Och från socialdemokraterna kommer ju väldigt mycket kritik. Att ni har gjort alldeles för lite för att vara med och bekämpa. Eller liksom komma med stöd när det gäller den här inflationen. Mm. Att ni har inte tillräckligt med finanser när det gäller framförallt stötta sjukvården. Mm. Vad tänker du kring det?
Nej, men jag tycker att det är ganska... Det är inte så förvånande, men att de tycker att vi gör fel. Det ingår väl i paketet, så att säga. Men ska man komma ihåg att det är väl många som tycker att vi har gjort väldigt mycket just nu för regioner också. Det är ju liksom historiska nivåer, minst sagt. Bara det här året har ju...
Men det är inte tillräckligt?
Nej, men det spelar ingen roll vilken nivå vi hade lagt oss på. Så
det är aldrig tillräckligt. Det är en del av opposition.
Absolut. Så är det ju. Men sen är det intressant därför att vi har gjort mycket för hushållen, men de gillar ju inte det vi gör. Vi har ju sänkt skatter på arbete, på drivmedel, hade elstödet förra året. Vi stöttar dem som har allra tuffast bostadsbidrag, barnfamiljer. Men de vill ju då vinkla och göra andra saker. Mm. Men vi gör ju och har gjort mycket.
Men är inflationskrisen över nu?
Inte helt över, men jag tror att den sista ronden snart är liksom vunnen. Det finns fortfarande risker. Det kan till exempel hända saker runt Mellanöstern med fraktkostnader och så vidare. Mm. Med oljepriser. Så. Men jag tror att vi börjar se liksom slutet av den här höga inflationsmiljön helt. Det tror jag. Och det gör ju också att finanspolitiken, det som jag då ägnar mig åt, kan börja växla över mot mer normal konjunkturpolitik. För i lågkonjunkturer så brukar man liksom driva på, vara expansiv för att få fart på hjulen igen. Det har inte vi kunnat göra nu, eller kunnat. Det hade vi kunnat, men då hade inflationen fortsatt att vara hög och räntorna också.
Det är dags snart kanske.
Men nu kommer vi ner och nu, vi har en större vårbudget i år än förra året, 4 gånger så stort till exempel. Så vi kan möta konsekvenserna av inflationen och börja investera och stötta.
Men svensk ekonomi krympte förra året och det här året också kommer vara låg tillväxt. Och jag tror också att Sverige har 3:e högsta arbetslöshet i EU just nu. Vad kommer ni göra för att förbättra situationen?
Det är lågkonjunktur, eller man säger tillväxt, rätt sagt. En huvudorsak till att Sverige har som lägre än alla andra just nu, det kommer att växa ganska snart tror jag, det är ju att vi är en extremt räntekänslig ekonomi. Stora bolån, alltså hushållen har ju väldigt stora bolån i förhållande till sina inkomster jämfört med många andra länder. Och korta bindningstider. Att Tyskland eller USA, det är långa bindningstider. De har inte känt av, bolånen har knappt ökat. För de har ju långa, alltså man binder sina lån på 15 år typ. Mm. Så Sverige är ju en snabb reaktion för hushållen. Och det gör ju att liksom ekonomin bromsar in. Plus bostadsbyggandet. Mm. Jättedyrt att bygga. Höga finansieringskostnader, produktionskostnader och ingen efterfrågan. Och de här två sakerna tillsammans har ju liksom dragit ner ekonomin. Alltså att vi har dålig tillväxt. Men från med nästa år så ser vi att det kommer att vända. Och jag tror och ser ändå liksom ett goda tecken på att optimismen, det är alltså saker och ting tar fart. Sen kan det hända någonting med tysk ekonomi, kinesisk, som vi inte själva kan påverka.
Det är inte världskriget, vem vet.
Det finns ju väldigt mycket. Ja. Vi har haft en pandemi och ett krig. Och
när annat. Är vi tillbaka på nollränta?
Det kommer inte komma
till det. Nu kommer vi till den viktigaste personliga privata frågan.
Nej, jag frågar alla svenskar.
Jag frågar alla. Du är så fin, du tänker på alla som du snarare. Men så här, ändå är det...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Zista Moltit. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familien. Oka tunnelbana. Eller drika en kal Norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information forad bli medlem på klubb Zista Moltit. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.